Jag skulle vilja den här helgen få ta upp frågan om hur vi läser Bibeln. Därför att det finns ju ett gammalt uttryck som säger att det är inte alltid man ser skogen för bara träden. Jag tänkte lite på det när jag åkte hit, för här och där så var det ju rätt många träd och då var det svårt att se skogen. Och det är ju ändå det går ut på när vi läser skriften. Att vi ska se helheten. Men ofta är vi väl förtrogna med bitarna, med delarna, och ändå har vi missat helheten. Tänk dig att du har en släkting. Vi placerar henne i Australien och hon skriver ett brev till dig. Det är 10 sidor långt. Du begriper ungefär varannan sida i brevet. Men varannan sida tycker du verkar väldigt konstig. Så de där sidorna som verkar lite konstiga, de hoppar du över. Luther är ju ett gott föredöme i många hänseenden och vi lyfter på hatten och går vidare. Och det kan nog vara bra, inte minst om man har lite anlag för grubblerier, att man lyfter på hatten. Men vi kan ju inte hålla på med det i all oändlighet. För eller senare måste vi ju sätta på oss hatten och fråga, vad betyder de där sidorna nu som vi inte förstår? Och framför allt, vad går själva brevet ut på? Och jag tänkte att vi skulle den här helgen läsa några brev. Och lite granna läsa just med avsikten att hitta huvudbudskapet i brevet. Vad handlar själva brevet om? Inte bara vad handlar 4:e kapitlets 19:e vers om, utan vad handlar brevet om? Det är ju först när vi hittar, så att säga, avsikten bakom brevet som, så att säga, delarna faller på plats. Och det är kanske då först som de svåra ställena i brevet blir begripliga. Och det är ju så att särskilt breven i Nya testamentet är viktiga att kunna läsa på det sättet. Det är inte säkert att vi kan till exempel gå till Jesaja och fråga efter hans huvudbudskap. För som profet fick han mycket att säga vid många olika tillfällen. Det finns ett huvudbudskap, men det är svårare att hitta. Men vi kan börja i breven. Där är det lätt. Relativt i alla fall. Och breven är ju skrivna vid ett givet tillfälle till en given grupp av människor. Och då måste det ju finnas ett budskap som, så att säga, är ett huvudbudskap i själva brevet. Och därför är det ju pedagogiskt lättast att vi börjar med breven. Och ikväll ska vi ta det brev som jag tycker verkligen är det klassiska exemplet på att det kan ha sin nytta och glädje att ha hittat huvudbudskapet innan man börjar titta på delarna allt för mycket. Och det är Johannes första brev. Så det ska vi ägna oss åt ikväll. Och jag, säger du, jag vet redan huvudbudskapet. Därför att Johannes första brev, det är ju kärlekens brev. Det fick jag lära mig i småskolan. Så det är det. Och det är huvudbudskapet, kärleken. Ja. Gärna det. Men vi kunde ju lika gärna kalla Johannes första brev för sanningens brev. Ordet sanningen dyker upp på var och varannan rad. Vi kollar lite försiktigt. Första kapitlets 6:e vers. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 8:e versen. Om vi säger att vi utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 2 kapitlets 4:e vers. Den som säger jag känner honom men inte håller hans bud är en lögnare och sanningen finns inte i honom. 5:e versen. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. 20:e versen. Ni däremot har blivit smorda av den helige och känner alla sanningen. Jag skriver heller inte att ni är okunniga om sanningen, det är 21:a versen, utan att ni känner den och vet att ingen lögn uppstår ur sanningen. Ja, så där kan vi hålla på ända till 5 kapitlets 20:e vers. Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den sanne. Vi lever i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Så vi kunde ju lika gärna kalla brevet för sanningens brev. Ja, gärna det, säger du. Det spelar inte så stor roll. Nej, det gör det inte. Men jag tror att Johannes, om han var här, skulle säga att han egentligen inte skriver varken om kärleken som någon sorts abstrakt begrepp eller om sanningen som någon sorts abstrakt begrepp. Utan han skriver hela tiden om Jesus. Han skriver om en person och inte vare sig om en känsla eller en tanke eller en filosofi eller en princip. Han skriver om en person hela tiden. Och det är ju det anslag han ger när han börjar brevet. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Ja, jag måste få berätta om honom som vi både såg och tog på. Och som inte bara var vilken människa som helst, utan som var han som allting hade tillkommit genom. När Fadern säger var det ljus, så går ordet ut och ordet är Kristus. Och han blev ju kött, han blev människa och tog sin boning bland oss. Det är hela tiden om honom som Johannes talar. Då har vi rört oss ett stycke. Bort ifrån känslor, bort ifrån principer. Till att, så att säga, få Kristus i fokus. Men naturligtvis menar Johannes verkligen på allvar att utanför Kristus finns djupast sett varken kärlek eller sanning. Ja, men säger du, en ateist kan väl ha rätt någon gång ibland. Och han kan väl också göra saker av kärlek. Ja, det kan. Men för det första tror jag att Herren är mycket mer verksam i varenda människa än vad vi förstår. Också i den som inte erkänner honom. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus. Och det kanske vi ska ta mycket mer bokstavligt än vi gör. Men det handlar ju inte bara om att någon gång kunna ha rätt och att någon gång göra en god gärning. Utan det handlar ju om att vara sann. Och att vara fylld med kärlek. Och detta är bara möjligt i Kristus. Det säger nu Johannes mycket tydligt och klart i sitt brev. Och så långt är det kanske inte så märkvärdigt. Men Johannesbrevet är en skrift som många fastnar i och tycker att det finns mycket som är egendomligt i det här brevet. I mitten av 1800-talet uppkom inom kristenheten en, ska vi säga, fromhetsriktning som i efterhand kom att kallas perfektionismen. Då började man att förkunna att människan faktiskt kunde bli syndfri i detta livet. Och var ska man hämta stöd för en sån tanke om inte i Johannes första brev? Vi kollar 3:e kapitlet, verserna 5 och 6. Ni vet att han har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns i honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har aldrig sett honom och känner honom inte. Femte kapitlets 18:e vers. Vi vet att det som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarar dem och den onde kan inte röra dem. Detta skulle ju alltså betyda att den kristna tron skulle kunna förvandla oss totalt i det här livet. 4:e kapitlets 18:e vers har ofta tolkats i den riktningen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Jaha, vad ska vi andra göra då, säger vi nu. Vi som är rädda, lite både till vardags och till söndags. Vi som syndar då och då. Är det här inget brev för oss, kanske? Vi kanske inte ens är födda på nytt. Det går att utläsa en perfektion också i ett annat hänseende. En perfektion, så att säga, i kraft. Om du så vill. 3:e kapitlets 21 och 22 verser. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Ja. Vi gör allt som behagar Gud och han svarar på alla våra böner. Känner du igen dig? Femte kapitlet, verserna 14 och 15. Och vår frimodiga tro på Gud är denna. Om vi ber honom om något efter hans vilja så hör han oss. Och om man vet, och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. Ja, det här är ju ord som ibland sätter myror i huvudet på oss. De verkar så just perfekta. Och förstår man rätt, så här kommer det att bli. Men så här är det inte ännu. Nu är det ju så att Johannes vill lära oss något om det nya livet. Och han beskriver ju hela tiden honom som är fullkomlig och som bor i dig och mig. Hans bön blir hörd. Hans gärningar är rättfärdiga. Hans kärlek fördriver vår rädsla. Fjärde kapitlets 13 vers. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Det här är ju ett mycket typiskt Johannesuttryck. Vi är i honom och han är i oss. Och det är ju gemenskapens kännemärke det. Det finns ingen tydlig gräns mellan honom och mig. Femte kapitlet, 11 versen. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte liv. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv. I dig bor han som har evigt liv. Och det kommer ju att påverka ditt liv på något sätt. Det sker förvisso inte med någon sorts automatik. Paulus talar mycket om trons goda kamp. Och den kampen, den beskriver också Johannes, fast med andra ord och på sitt sätt. I vilket fall, vi blir inte automatiskt perfekta och fullkomliga bara för att han som är fullkomlig bor i oss. Johannes säger det i början på 3 kapitlet. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv, liksom han är ren. Ja, vi har blivit födda på nytt. Och vi är Guds barn. Men, säger Johannes, det är ännu inte uppenbart vad vi kommer att bli. Du är ännu inte uppenbarad. Din nya skapelse är ännu inte synlig. Inte så att vem som helst kan se den. När Kristus uppenbaras, så länge Kristus är fördold, så kommer också din nya skapelse att vara delvis fördold. Precis som Kristus är delvis fördold. Vem som helst kan träda i kontakt med honom genom att åkalla honom, anropa honom. Mer fördold än så är han inte. Men han är delvis fördold och du är delvis fördold. När han träder fram och blir uppenbar, synlig, totalt omöjlig att ta miste på, också för den som skulle vilja slippa. När han blir så uppenbarad, då kommer du också att bli uppenbarad. Då kommer det att synas den nya skapelse som finns i dig. Hur kommer det att gå till, säger du? Jo, du får se honom sådan han är. Och då kommer andra att kunna se dig sådan som du är. Hela skapelsen väntar på att Guds barn ska uppenbaras, säger Paulus i Romarbrevet. Guds barn finns lite här och där, men de är ännu inte uppenbarade. Ibland får vi olika sorters andliga mindervärdeskomplex. Vi tycker det att ordet skulle lysa i ögonen så alla människor kom som tokiga och frågar: vad är det med dig och varför ser du så glad ut? Och så här, och man försöker gå omkring och glittra och se riktigt, ja, så där ut. Och det är inte så många som frågar. Man tycker det måste vara något fel på mig. Nej, det är nu inte uppenbart vad du kommer att bli. Intill dess att det är uppenbart så kvarstår hos dig och mig ett behov av att vi får rena oss. Hos honom som är ren. Så att vi, så att säga, kan leva kvar i gemenskapen med honom. Ty om vi släpper detta med att rena oss hos honom, så kommer vi så småningom att förlora kontakten med honom. Om vi säger att jag lämnade mig till Jesus 1927. Och då bad jag om förlåtelse för mina synder och sen har jag aldrig gjort det mer. Sen har jag bara bekänt min rättfärdighet. Ja, det är nog fint att du bekänner att den rättfärdige bor i dig. Men att du behöver rena dig för att inte tappa kontakten med honom. Det är också klart. Samma sak säger Johannes i första kapitlet. Vi läser från femte versen en bit in i det andra kapitlet. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunna för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanning. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare och hans ord finns inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens. Visst, vi behöver rena oss. Och reningens möjlighet har ju så att säga i Kristus tagit sin boning i oss. När nu Johannes gång på gång uppmanar oss att älska varandra, så ska ju inte det förstås så att säga på ett lagiskt vis. Att nu måste ni skärpa er här, annars så duger ni inte inför Gud. Men han kanske ändå uppmanar oss till en kamp. En kamp som har ett stycke självövervinnelse med sig. Precis som Jesus måste övervinna sig själv i Getsemane för att kunna utföra den stora kärleksgärningen. Så kanske också vår vandring i kärlek måste innehålla en självövervinnelse och en rening. Och det Johannes vill säga det är att om vi så att säga går in i den kampen i förlitande på att han som är sanningen, renheten, kärleken bor i oss, kommer att hjälpa oss, kommer att rena oss, kommer att forma oss genom den kamp vi går in i. då finns det ingen fördömelse i detta. Utan det är på något sätt den vandring i efterföljelse som formar våra liv. Frågan är inte hur bra vi lyckas. Därför det är inte det intressanta. Utan det är ju detta att när vi börjar att, så att säga, anropa honom om hjälpen, att kunna få växa både i äkthet och i kärlek. Och inte bara teoretiskt och inte bara på knä, utan också handfast inför varandra. Då börjar han att forma oss. I själva kampen formar han oss. I själva reningen formar han oss. I själva gemenskapen med hon. Och när så sker, så lär vi känna hon. Och det är då som mycket av det inträffar med oss själva, som Johannes talar om. Fjärde kapitlet, 7-8 verserna. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Ju mer vi lär känna Gud, desto mer öppnas kärlekens möjlighet i våra liv. Och detta med att lära känna Gud, det kanske inte bara handlar om att sitta med näsan över böckerna. Utan det kanske också handlar om något väldigt praktiskt. Låt oss älska varandra. Ja, det är inte alltid så roligt. Det är inte alla människor som automatiskt blir så snälla och trevliga och glada när man ger dem kärlek. Somliga blir krävande. Somliga blir otacksamma. Somliga ställer till med bråk och konflikter. Ja visst. Och då upplever vi precis detsamma som Jesus upplevde när han gick här på jorden. Plötsligt öppnas ju en ny dimension i evangelierna. Plötsligt lär vi känna honom på ett nytt sätt. Inifrån, praktiskt. Och han är ju där. Andra kapitlets tredje vers. Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Jesus säger själv i Johannes evangeliet 15 kapitel, 14 kapitel eller 15 vers, att om ni älskar mig så håller ni mina bud. Och om det är så att vi upptäcker vi håller buden ganska dåligt, ja, då är det därför att vi har ännu inte lärt känna honom. Och då ska vi inte liksom försöka att bättra på budlydnaden, så att säga. Utan då måste vi säga, Herre, du måste bli tydligare för mig. Du måste bli tydligare för mig. Här och där ger Johannes nu vinkar som liksom låter oss, ska vi säga, diagnostisera oss själva. Känner jag Gud? Andra kapitlet, 9 versen. Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret. Han vandrar i mörkret och vet inte vart han går, ty mörkret har gjort hans ögon blinda. Nu, så här långt är vi med. Detta är inga konstigheter. Men det finns ju fortfarande mycket som är underligt i detta brev. Fortfarande är vi lite undrande inför det här draget av perfektionism. Fullständig syndfrihet och fullständig bönhörelse. Har vi kommit till rätta med de frågorna? Nej, egentligen inte ännu. Vi har bara förstått att när Johannes talar om kärleken så ska det förstås utifrån nya förbundets villkor, inte utifrån det gamla. Men sen kommer vi till de verser som brukar dyka upp i många själavårdssamtal. Tredje kapitlet, sjunde versen. Jag har för länge sedan tappat räkningen på alla som har kommit med de här verserna och sagt detta måste handla om mig. Mina barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig. Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända från början. Men Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk. Den som är född av Gud syndar inte, ty Guds säd förblir i honom, och han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Så blir det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens. Den som handlar orättfärdigt tillhör inte Gud, ej heller den som inte älskar sin broder. Ja, vi kanske skulle gå in och dricka kaffe, eller vad säger ni? Det här är hårda bud. Hur ska detta förstås? Ja, Johannes har ju inte glömt vad han skriver i början av samma kapitel. Att in till dess att Jesus kommer måste vi rena oss. Jag tror att nyckeln ligger i början på den sjunde versen. Och nu närmar vi oss det som jag tror är huvudbudskapet med brevet. Mina barn, låt ingen föra er vilse. Jag tror Johannes är ute för att varna Guds folk för sådana som vill föra den vilse. Som vill föra den vilse. Tanken kommer tillbaka i brevets sista vers, 5:21. Mina barn, var på er vakt mot avgudar. Detta är sluthälsningen. Inget fromt halleluja, utan mina barn, var på er vakt mot avgudar. Mot all sorts villfarelse och allt sorts avfall. Här tror jag att Johannes, vi börjar närma oss som sagt Johannes huvudbudskap. Han vill varna oss för dem som leder oss vilse. Och han vill ge oss ett signalement. Om vi bläddrar till andra kapitlets 18 vers. Så kan vi också förstå vad det är för ett signalement han vill ge oss. Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist ska komma. Och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden. Jag tror Johannes talar om antikrist. Många antikrister har trätt fram och när som helst kan den verkliga antikrist komma. Ni måste lära er att känna igen honom. Ty han kommer att föra många vilse. Eller som Paulus skriver i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel att när laglöshetens människa kommer, då kommer också det stora avfallet. Många kommer att flockas kring honom. Han kommer att sätta sig i Guds tempel och utge sig för att vara Gud. Och det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Johannes ser till att vara ute i god tid. Guds folk måste ha ett signalement på denne som verkligen vill föra Guds folk vilse. Fjärde kapitlet från början. Mina kära, sätt inte tro till alla andar, utan pröva om det kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. Men ni, mina barn, är från Gud och ni har besegrat de falska profeterna, till han som är i er är större än han som är i världen. Det kommer från världen och därför talar det som världen, och världen lyssnar på dem. Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss. Den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande. Ja. Här stryker nu Johannes under hur viktigt det är att vi kan känna skillnad på andar. Och han ställer Guds ande emot villfarelsens ande. Den ande som förnekar Jesus. Ja, Johannes är hela tiden ute efter att tala om att det finns ingen annan väg till Fadern än genom Sonen. Nu finns det en lite märklig formulering här. I andra versen, varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Eller som det ordagrant står översatt i gamla översättningen, att Jesus är Kristus kommen i köttet. Vad betyder det? Jo, när Jesus blir människa, föds som människa, så är han inte bara människa några år. Och sen återuppstiger han i samma skick som förut i himlen. Utan han tas upp till himlen som människa och återkommer som människa. Graven var tom. Människan Jesus Kristus har gått ut ur graven. Han är sann Gud och sann människa. Och det är han än idag. Så och i all evighet. Jesus är Kristus kommen i köttet. Vad betyder det? Jo, det betyder att han kan inte reinkarneras. Han kan inte komma i en ny kropp. Är det någon mer än jag som kan tänka sig att vi ganska snart kommer att få möta ganska många reinkarnerade Kristusgestalter? Så ska ni skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande. Villfarelsens ande kommer att förkunna vitt och brett att Jesus var bara en av många upplysta mästare. Ja visst. Och här finns reinkarnerade buddor och gurus av alla slag. Och Jesus får vara med på ett hörn han också. Tillsammans med Mohammed och grabbarna. Jajamän. Visst. Och en dag så kommer den och säger att ja visst. Jag är reinkarnationen av hela gänget. Och han kommer att göra stora under och tecken. Det finns ingen reinkarnation. Ni har besegrat de falska profeterna, säger Johannes. Och det är en typisk Johannesformulering det här. Han talar om falska profeter som skall komma och säger ni har besegrat dem. Hur kan han vara så säker på det? Han skriver ju ändå brevet för att varna oss. Ja visst, men han som bor i oss är större än den som är i världen. Och vi måste ta vara på de varningssignaler som han som bor i oss utfärdar när vi står inför människor som drivs av villfarelsens ande och inte av Kristi ande. Det är också intressant att se det här att villfarelse är inte riktigt lite vad som helst. Vi har ju annars varit väldigt flitiga med att stämpla villfarelsestämpeln på allt och alla. Utan när det ska talas om villfarelse, det är först när man börjar så att säga tumma på detta att Jesus är människa. Vi går tillbaka till tredje kapitlet. Vi läste ju den: mina barn, låt ingen föra er vilse, sjunde versen. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig. Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända från början. Men Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk. Den som är född av Gud syndar inte, ty Guds säd förblir i honom, och han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Så blir det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens. Den som handlar orättfärdigt tillhör inte Gud, ej heller den som inte älskar sin bror. Jag tror det här är ett signalement på antikrist. Inte i den meningen att inte vi andra också skulle kunna synda, utan i den meningen att jag tror att han kommer inte att bry sig om synden. Han kommer inte att ångra någon synd. Gång på gång talas det i det här brevet om någon som hatar sin broder. Och det är ett ganska starkt uttryck. Varför återkommer Johannes med sån envishet i det uttrycket? Andra kapitlets nionde vers har vi redan läst. Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Elfte versen: den som hatar sin broder är i mörkret. Han vandrar i mörkret och vet inte vart han går, till mörkret har gjort hans ögon blinda. 3:15: den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig. 4:20: om någon säger jag älskar Gud men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Alltså det kommer att finnas en hårdhet hos denna antikrist trots all hans andlighet, hans många under och tecken. Och han kommer till och med, vad vi kan förstå av andra texter i Bibeln, att förfölja de som bekänner Jesus. Han kommer på något sätt, som det står i den 22 versen i andra kapitlet, att förneka att Jesus är Kristus. Att han liksom framhåller att det finns många vägar till Gud. Och alla religioner leder ytterst till honom. Och i den meningen är ju brevet dagsaktuellt. Eftersom man i stora delar av kristenheten blir allt suddigare och suddigare när det gäller att stå för detta. Att Jesus är den enda vägen till Fadern. Vi ska läsa nu från 18 versen i andra kapitlet och till och med den 27. Jag tror ganska mycket att här har vi centrum i det hela. Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist ska komma, och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden. De har utgått från oss, men hörde aldrig till oss. Ty om de hade hört till oss hade de stannat hos oss. Men det skulle avslöjas att ingen av dem hör till oss. Ni däremot har blivit smorda av den helige ande och av den helige och känner alla sanningen. Jag skriver heller inte att ni är okunniga om sanningen, utan att ni känner den och vet att ingen lögn uppstår ur sanningen. Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har heller inte Fadern. Den som erkänner Sonen har också Fadern. Bevara det ni har hört från början. Om det ni har hört från början finns i er förblir också ni för alltid bevarade i sonen och i fadern. Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. Jag skriver här till er om dem som vill bedra er. Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom, och ni behöver ingen lärare, till hans smörjelse undervisar er om allt. Den talar sanning och inte lögn. Gör som den har lärt er, förbli i honom. Här får vi nu veta ganska mycket. Antikrist kommer att utgå från den kristna församlingen. Han är alltså inte buddhist. Åtminstone inte primärt. Åtminstone inte som det ser ut. Utan antikrist inleder sin karriär med att gå i kyrkan. Antikrist inleder sin karriär med att gå i kyrkan. Det antikrister som har utgått från oss hörde aldrig till oss, säger Johannes. Hade de verkligen varit födda på nytt och hade lärt känna Kristus, så hade det inte gått på det sättet. Men det skulle avslöjas att ingen av dem hör till oss, säger. Och så börjar då Johannes igen att tala om sanningen. Och i det här ligger nu tanken att när antikrist träder fram, och med honom alla de falska profeterna, så kommer vi att få mycken förvriden teologi. Och allt kommer att gå ut på att liksom få Jesus att blekna bort. Och därför säger Johannes så här i 24 versen, bevara det ni har hört från början. Ju närmare vi kommer slutet, ju viktigare är det att bevara det som vi har hört från början. Alltså alla innovationer på evangeliets område måste bemötas med en avvisande eller åtminstone ifrågasättande attityd. Det som förkunnas måste vara det som förkunnades från början. I er förblir den smörjelse som ni har fått av honom, säger nu Johannes 27 versen. Och ni behöver ingen lärare. Till hans smörjelse undervisar er om allt. Den talar sanning och inte lögn. Gör som den har lärt er, förbli i honom. Det här låter lite gåtfullt. Gud har ju i sin församling insatt både apostlar och profeter och evangelister och herdar och lärare. Varför kan då Johannes skriva ni behöver ingen lärare? Jo, jag tror att det är så att när antikrist träder fram så kommer han att säga att han vet så mycket mer om Guds vilja. Han är ju reinkarnationen antagligen av alla heliga och visa och upplysta och förståndiga och profetiska män genom tiderna. Oavsett religioner. Så att där måste ju du, stackars plattfotade lilla lus, ligga i lä totalt. Att du skulle komma med några anspråk på att kunna ens värdera eller bedöma det som denne upphöjde supermästare säger. Det skulle vara rent löjligt. Anspråksfullt, självsäkert. Du kanske skulle bli beskylld för att ha kritiklust. Ja, ja. Men anden bor i dig. Och därför är du kompetent att bedöma. Inte därför att du är en sån vansinnigt upplyst mästare själv, utan därför att han som är fullkomlig och han som är sanningen, han bor i dig. Men vi kommer att få höra mycket framöver
om anspråksfulla förkunnare som säger att ni begriper ingenting av det här, det är bara jag som förstår och ni ska bara göra som jag säger. Och det är detta, tror jag, som är ärendet i brevet. Ett signalement på antikrist. Ett signalement på dem som vill bedra er, som det står i 26 versen. Här. Att vi ska förstå det spel som i och för sig har funnits i kyrkans hela historia. Antikrists ande är redan verksam. Han är redan nu i världen. Men den människa som till fullo ska stå för allt det som denna ande symboliserar, den personen har, så vitt vi vet, inte trätt fram ännu. Men i vilket fall, när han kommer, så får vi inte bli tagna på sofflocket. Det här handlar alltså inte om att vi ska vara så vansinnigt perfekta som kristna. Utan detta handlar om att vi måste förstå att den som syndar med vett och vilja, den som tillåter sig att hata sin broder, den som tillåter sig att förfölja och döda sin broder och ändå utropar sig själv till att vara upplyst mästare, den är inget att lyssna på. Den tumregeln kommer att gälla ända till slutet. Vi måste alla rena oss så som han själv är ren. Och det här är inte en skrift som förfäktar vare sig den ena eller den andra perfektheten på denna sidan graven. Utan jag tror att det är en skrift som handlar om att vi ska känna igen dem som utropar sig själva som mer andliga än alla andra och som ändå liksom har lagt ner eller aldrig tagit upp den kamp som det är att leva i efterföljelse och kärlek. Den självövervinnelse som ständigt finns i kärleken. Utan den, när antikrist träder fram, så är han inställd på att övervinna alla andra, men inte sig själv. När vi ser att det är brevets huvudbudskap, så faller de andra bitarna på plats. Och jag har tagit detta som ett första exempel på att det kan vara ganska bra att ställa sig den frågan inför varje brev. Vad är huvudbudskapet här? Och på vad sätt påverkar sedan det mitt sätt att läsa de olika kapitlen och de olika verserna? Nu ska vi vända oss till Herren i bön. Här en gång frågade du den lagkloke, hur läser du? Det kanske vi skulle fråga oss själva också, hur läser jag? Herre, vi skulle vilja att du lärde oss att läsa ditt ord och förstå det. Saliga är det som hör Guds ord och gömmer det. Och vi skulle vilja bli saliga på det sättet här. Kunna växa i förståelse för vad ditt ord vill säga. Sanningens ande bor ju redan i oss. Och vi vill tacka dig, Herre, för att detta är så stort och att det är så mycket större än vad vi tror och förstår. Detta att du bor i oss. Och att du inte finns där som en passiv person, utan att du verkligen har kommit som en hjälpare. Herre, ge oss mod att gå vidare i kampen. Rena oss på nytt, Herre. Hjälp oss att lära något, både av det vi kallar segrar och något av det vi kallar nederlag. Fast det är inte alltid säkert att du kallar det så. Hjälp oss, Herre, så att både glada dagar och smärtsamma dagar får föra oss närmare dig. Därför att för den som älskar dig samverkar ju alltid det bästa. Så tackar vi dig för att vi har fått läsa ett ord som handlar om den yttersta tidens vaksamhet. Att vi också får ikläda oss den vaksamheten. Och att vi får behålla det som en utgångspunkt. Att andliga ledare som inte vill göra upp med sin egen synd, som inte går att förmana, som i högmod avvisar människor som vill föra dem till rätta i all välning. De må göra vilka under och tecken som helst. De må ha vilka framgångar som helst. Samla in hur stora skaror som helst och hur stora kollekter som helst. Det åligger oss ändå inte att följa det, utan att vara vaksam. Hjälp oss att ta till oss det här som ett huvudbudskap ikväll. Amen.